Markus kapitel 1, och det är den text som är föreslagen för den här söndagen i kyrkåret. Vi är framme vid tredje årgången nu. Jag har bytt kyrkår, låt oss säga. Det har ju varit nyårsafton och då har vi ett nytt kyrkår. Och då läser vi ifrån Markus två versar i det första kapitlet, nämligen 14 och 15. Sedan Johannes hade blivit fängslad kom Jesus till Galileen och predikade Guds evangelium. Han sa: tiden är fullbordad och Guds rike är nu här. Omvänd er och tro evangelium. Episteltexten som är föreslagen vill jag att du också får med dig, och den är hämtad ifrån Hebreerbrevets 10:e kapitel, Hebreerbrevet kapitel 10 och från vers 32. Kom ihåg den första tiden då ljuset kom till er. Ni fick utstå en hård kamp och mycket lidande. Somliga utsattes för offentligt åtlöje och blev hånade och plågade. Andra stod vid sida med dem som behandlade så. Ni led tillsammans med fångna och fann er med glädje i att er bedrövade, i att bli berövade era ägodelar, eftersom ni visste att ni ägde något bättre, något som består. Kasta därför inte bort er frimodighet som ger stor lön. Ni behöver uthållighet för att göra Guds vilja och få vad han har lovat. Ty ännu en kort tid så kommer han som ska komma, och han ska inte dröja. Min rättfärdige ska leva av tro, och vidare. Men om han drar sig undan finner min själ ingen glädje i honom. Men vi hör inte till dem som drar sig undan och går förlorade. Vi hör istället till dem som tror och vinner sina själar. Amen. Texten, eller rubriken för dagen, det är ju Guds rike är nära. Och jag skulle vilja lägga till, men samtidigt redan har kommit. Guds rike som är nära, men samtidigt redan har kommit. Låt mig först säga att vi behöver söka det här riket. Söka Guds rike. Matteus 6:33 säger: sök först Guds rike och hans rättfärdighet, så ska allt det andra tillfalla er. Guds rike, det är inte något geografiskt rike. Guds rike handlar inte om Israel. Guds rike handlar inte heller om himmelen eller himmelriket. Det är någonting annat. Guds rike, det är, skulle man kunna säga, hans maktövertagande. Det är vad det betyder, det ordet i grundtexten. Det vill säga där han får bestämma över våra liv. Och det där är inte alldeles enkelt att låta någon annan bestämma över ens liv, eller hur? Visserligen är det ju någonting som vi har gjort hela livet. När vi kom så var det ju någon mor och far där som, jag höll på att säga, ställde till det, men bestämde över oss. Och sen så kom vi till skolans värld, och där hade man någon lärare. Och lärarna hade någon rektor. Rektorn hade någon skolchef. Skolchefen hade skolminister. Ja, ni fattar. Det är alltid någon som bestämmer över oss i någon mening. När Gud får bestämma över våra liv, alltså när Jesus får den här makten att bestämma över oss, så blir det något alldeles fantastiskt. Och då är frågan, hur kan vi söka det här riket? Om nu Jesus säger sök först Guds rike, hur gör man då rent praktiskt för att söka det riket? Och då finns det några sådana här saker som vi skulle kunna påminna varandra om att söka det här riket. Det första, det är ju att vi söker i ordet. Nämligen Bibeln, Guds ord, Guds evangelium. När Jesus kom så predikade han, och han predikade i synagogan, och han talade till folket, och han talade i liknelser och så vidare. Och när vi läser evangelierna och när vi läser Nya testamentet så ser vi en bild av denne Jesus som kommer för våra ögon. Och det blir något alldeles fantastiskt. Ibland så säger vi ju att vi ska läsa Bibeln varje dag, och jag tror att vi ska göra det. Jag tror att det är en bra princip. Men jag tror inte heller på det där lagiska. Så att om vi skulle missa en dag eller kanske till och med två, så kommer den heliga ande och halshugger oss. Jag tror inte på den guden. Men jag tror på en gud som vill ge oss någonting varje dag när vi landar i hans ord. När vi öppnar det och ber den heliga ande om styrka och hjälp att förstå det som då står i ordet. Då kan vad som helst sker i våra liv. Jesus finns i ordet. Men denna Jesus med maktövertagandet i våra liv finns också i församlingen. Det finns ett bibelord som säger ungefär så här. Jag har inte ordagrant nu då, men på ett ungefär så uppmanar, jag tror det är Paulus som uppmanar oss, att vi ska gå till församlingens sammankomster och inte utebli som några har för vana att göra, tror jag det så. Ungefär så där, fritt översatt. Och vad betyder det? Ja, men jag tror att det betyder att vi som församling behöver varandra. Vi behöver förstå att jag inte klarar att leva som kristen på egen hand. Jag behöver människor som kan tillrättavisa mig. Jag behöver människor som kan älska mig. Jag behöver människor som kan uppmuntra mig. Jag behöver människor som kan ge mig en riktning åt rätt håll i det liv som jag lever. Och då är jag ändå pastor. Så då är det ju mycket mer så för er. Nej. Alltså vi behöver varandra. Oavsett vad vi har för uppdrag i Guds rike, så är det så. Jesus finns i församlingen. Där kan vi finna honom och vi kan hjälpa varandra. Men Jesus finns ju också i gudstjänsten. Gudstjänsten har ju några stycken element, eller några, alltså inte såna här, utan några inslag som hjälper oss att finna Kristus. Och då tänker jag att lovsången är ett sånt, en sånt inslag där vi fokuserar på att ge ära till han som äras bör, nämligen Jesus Kristus. Att höra och lyssna till predikan är en annan sån inslag där Jesus kan bli känd. Där Jesus kan få bli tydlig för oss. Och därför så bör ju predikan bidra till att tron i ditt och mitt liv får växa. Romarbrevet säger att predikan kommer, eller tron kommer av predikan. Och predikan i kraft av Kristi ord. Så om jag predikar och din tro inte växer, så har jag gjort ett dåligt jobb. Alltså jag tänker att varje gång vi hör en predikan så borde det göra någonting med våran tro. Och våran längtan efter att få höra mer om Jesus Kristus. Nattvarden är ytterligare ett inslag i gudstjänsten som hjälper oss att komma nära Jesus. Vi får fundera kring vad det var han gjorde för oss. Vi får minnas det. Vi får påminna varandra om korsdöden. Vi får påminna varandra om uppståndelsen. Och vi får också i det påminna varandra om hans återkomst. Så i gudstjänsten så händer en mängd saker. Och så står det på ett annat ställe att när ni kommer samman så har alla någonting att bidra med. Någon kommer med en psalm, någon med en visa, någon med en hymn, någon med ett ord, någon med en profetisk hälsning, någon med en bön, någon med en kram. Kanske inte står så, men jag la till ändå. Och så kommer alla med någonting som blir till välsignelse för en annan människa. Allt det vi gör och alla de här nådegåvorna och tjänstegåvorna som finns i Guds rike handlar om att bygga upp församlingen. Alltså tillsammans gör vi det. Jag kan inte själv stå och se till att alla växer, utan det gör vi tillsammans. Och vi växer tillsammans och vi förstår mer av vem Gud är tillsammans. Det sista jag skulle vilja säga om det, det handlar också om att vi kan finna den här riket eller maktövertagandet hos Jesus i en sann omvändelse. Jag tänker att vi behöver återerövra den förkunnelsen där vi gör det möjligt för människor att faktiskt vända om. Vi har kommit ganska långt bort ifrån det där, och jag är inkluderad där. Där vi har talat om alla möjliga saker som är bra saker. Det är inte det jag säger. Det är fina saker alltihopa. Men vi behöver komma dit här där människor faktiskt ställs inför det faktum att man kan vända om. Man kan få en ny start i livet. Och vi behöver påminna varandra om det, därför jag tror nämligen inte att det bara är hedningar och människor som inte har gjort förut som behöver omvändas. Jag tror att du och jag behöver göra det ibland. Jag tror att vi ställs inför det där faktumet då och då i våra liv, där vi får vända om. Där vi inser att det blev inte bra. Det blev inte rätt det som vi nyss beslutade, eller det vi nyss sa, eller på sättet jag nyss levde. Det blev fel. Att då få säga förlåt, Herre, och förlåt kanske till någon av våra medmänniskor, och vända om. Det är någonting som vi behöver påminna varandra om, och som du och jag också behöver leva efter i våra liv. Det var min första punkt. Sök detta rike. Det andra är, när vi har funnit det här riket så behöver vi ju leva i eller för det här riket. Jag skulle vilja säga att det här riket är ett sant mänskligt rike. Ibland får vi för oss att förandliga allting. Och vi tänker att Guds rike, det är liksom bara andligt. Och så tänker inte jag. Jag tror att det är ett sant mänskligt rike. Och vad menar jag med det? Jo, jag menar med det att när du blev frälst så fortsatte du att vara människa. Eller hur? Alltså, du blev inte någon sorts ande som flöt omkring eller flög omkring eller vad du nu gjorde, utan du fortsatte att vara människa. Du fortsatte att ha dina fötter på jorden, du fortsatte att ha dina händer längst ut på armen, och du fortsatte att både höra och, vad heter det, lukta och prata och allt vad du. Alltså, du fortsatte att vara människa. Och jag tänker att ibland så gör vi ett fel när vi förandlingar bara det, jag kommer tillbaka till om en liten stund, men det här med att bara ha anden så att säga i kyrkan. När du blev en kristen och Guds ande blev levande i din ande, så är du en andlig människa hela tiden, samtidigt som du är en människa hela tiden. Vad är det som händer när du och jag kommer in i detta tjänarrike? Jag tror att grunden för vår tjänst ligger inte i hur det är i dagens samhälle. Hur är det då i dagens samhälle? Jo, i vår tid så gäller det att hålla sig framme. Inte skämmas för att marknadsföra sig själv. Det vill säga, när man söker ett jobb så vill det här jobbet ha vårt CV. Och jag vet inte om ni har skrivit CV någon gång, men det är en intressant fenomen när man gör ett CV. Man skriver hur mycket positiva saker som helst, och det tar 72 timmar att komma på det där positiva om sig själv. Men man skriver liksom det man är superbra på, och det ska liksom formuleras på något vettigt sätt, för man vill ju ha det där jobbet som man söker. Eller hur? Och det gäller hela tiden att utvecklas. När vi har kommit på det nya jobbet så ställer man alltid frågan: vad har du för möjlighet att utvecklas? Vad finns det för möjligheter att gå kurser? Och vad finns det för möjligheter när du att växa i det som du har börjat arbeta i? Idag har vi också någonting som kallas för individuell lönesättning. Det innebär att man ska ha individuella lönesamtal med chefen. Det innebär att på samma företag så ska man inte för samma arbete ha samma lön, utan den kan man själv förhandla sig fram till. Det vill säga att på något sätt den som förtjänar det mest ska också ha mest betalt. Hur har det kommit dit hän? För så är det väl ändå inte i Guds rike. Där har vi inga meriter, tänker jag, att peka på överhuvudtaget. När vi står där inför härlighetens port och säger så här: ja Gud, nu du vill väl se mitt CV här först. För om jag har liksom tillträde till den här fantastiska himlen som du har förberett för oss. Det funkar ju inte. Han kommer inte att se på det ett dugg. Grunden för vår frimodighet ligger ju i det som Gud har gjort åt oss. Utanför det vi själva har kunnat prestera. Helt och hållet är det Jesu förtjänst. Det finns bara en överste präst. Och det är tack vare honom som vi kan träda fram inför honom i frimodighet. Och jag tror att vi behöver ha en ödmjuk attityd. En ödmjuk attityd inför Gud, men också en ödmjuk attityd inför varandra. Jag tänker, vad är det viktiga att säga? Ja, men det viktiga är kanske inte att säga alla mina styrkor, även att jag får göra det. Det är ju väldigt osvenskt att säga vad man är bra på. Men om vi bortser från en sekund, så är ju inte det kanske som är det allra, allra viktigaste. Utan det kanske också är viktigt att säga det att de här områdena är jag lite svagare på. Men där vet jag att det finns andra som är starkare. Som jag kan koppla an till och som kan bli min support där jag är svag. Områden där jag inte riktigt liksom har allt utvecklat än, kan jag ha och hitta hos någon annan. Och när vi kopplas samman så blir det starkt. Då blir det någonting gott och någonting som är bra. Vi kan inte i Guds rike sätta oss på höga hästar för att vi har tagit på oss en betydelsefull uppgift i församlingen. Jag kan inte slå mig för bröstet och säga jag är minsann pastor. Vad spelar det för roll? Jag är en människa som har massor av fel och brister, men som också har massor av gåvor och kvaliteter av den levande guden som jag kan använda mig av i församlingens tjänst. Och Hebreerbrevet talar just om detta, att vi ska uppmuntra varandra. Att när vi ser någonting gott hos någon, ja men säg det. Uppmuntra din medmänniska att det där du gjorde där var så bra. Tack för det där ordet. Tack för din sång. Tack för ditt spel. Tack för vad du gjorde idag. Det var så gott och det betydde så mycket för mig. Då det här med andligt och oandligt. Det är ju inte bara när vi ber, läser Bibeln eller går på gudstjänster som vi är andliga eller tänker andligt. Hebreerbrevet gör inte den uppdelningen. Hebreerbrevet talar om att det är lika mycket gudstjänst att närma sig Gud i tillbedjan som att besöka någon som sitter i fängelse. Att sjunga lovsång är lika välbehagligt offer till Gud som att dela med sig till någon som har det sämre än vad jag har det. Andligheten ligger i att vi lever ett liv i tro. Och där vi inte drar oss undan. Det enda som är värt att leva för är kanske just att i ödmjukhet och vishet leva i tjänst för Guds rike. Och där behöver vi varandra. Därför att vårt uppdrag är ju dels att finna det här riket själva. Det riket som har kommit och det riket som ska komma. Men det handlar ju också om att jag vill att andra ska få reda på detta rike. Så när Jesus kommer så är det ju inte bara den här lilla skaran som är samlad idag. Nu är ganska många här, men just det här att det är ju inte bara vi som ska ryckas Herren till mötes. Utan vår längtan och bön det är ju att vi ska vara många fler. Eller hur? Vi ska ju vara, jag menar vad är det som säger att det bara är 10% som ska vara med? Det är väl bättre att det är 10% i så fall som står utanför, om nu någon måste vara utanför nödvändigtvis. Eller hur? Alltså, vi har ett uppdrag att predika riket som kommer. Min tredje och sista punkt, det handlar om just det, att vänta det här riket. Hur väntar vi på riket? Jo, jag tror att vi gör det i trohet. Att vara trogen mot Herren. Vi har lovat honom att vara trogna. Vi vill stå här, vi vill inte ge upp. Vi vill vara med, vi vill försöka att göra det som han har ålagt oss. Ibland är det jobbigt. Ibland möter vi svårigheter. Ibland möter vi liksom en orkeslöshet. Därför att det är så mycket strul runt omkring oss. Det är så mycket som händer i både vardagslivet, i familjen, på arbetsplatsen, i skolan eller var vi nu än finns. Så händer saker som gör att ja, men jag vet inte om jag fixar det här. Jag vet inte hur jag ska få mitt livspussel att gå ihop med alla mina barn och alla mina, eller alla, jag har väl bara en dom, men som jag är gift med och hela den där, men liksom allt det här ska jag få att fungera samtidigt som jag vill att det ska fungera också i det som är min tjänst. Men att då ändå vara trogen i det, säga Jesus, jag står här. Jag vill vara tillsammans med dig. Det är tufft ibland. Men jag vet att du ger mig kraft. Det andra så skulle jag vilja säga i den meningen. Det har ju lite med samma tema att göra. Men att ha tålamod. Alltså jag inser och har gjort det mer och mer ju äldre jag blir. Men alltså det här med att min almanacka är inte alltid synkad med Guds. Alltså jag inser att han har så mycket mer tid än vad jag har. Men må Gud ge oss det här tålamodet. Viljan att fortsätta trots att det ibland är trögt. Om Gud har talat någonting så är det ju ändå det som kommer att ske. Om det sker idag eller imorgon eller om 10 år, det vet vi inte. Samma sak är det med väntan efter det här riket som kommer. Det vill säga när Jesus kommer åter i härlighet. Så handlar ju det om att jag vet inte om han kommer när den här gudstjänsten är slut. Han kanske kommer i eftermiddag. Eller han kanske kommer om en vecka. Han kanske inte kommer tillbaka för de 10 år. Men jag vill leva som om det skulle ske när som helst. Jag vill vara beredd. Jag vill finnas i den här längtan efter att han ska komma. Jag vill uttrycka det som det står i Uppenbarelseboken. Amen. Kom Herre Jesus. Det är den längtan jag vill fyllas av. Därför att då längtar jag hela tiden efter att riket ska bli verklighet i mitt liv. Det tredje i den här väntan, det är att vänta i glädje. Ni som har blivit föräldrar vet lite vad jag talar om. Alltså jag fattar inte hur Gud tänkte när han gav en 9 månaders leveranstid. Alltså det är väldigt lång tid alltså, eller hur? Kanske inte ni tyckte, men man liksom, ja men varför? Det hade väl räckt med någon vecka eller något. Men 9 månader är hur lång tid som helst. Men i den här väntan så fanns också en fantastisk glädje över att få bli förälder. Eller hur? Man längtade efter att få bli pappa. Det var någonting som bara fanns med och man längtade efter födelsen, man längtade efter förlossningen, man längtade efter att få hålla någonting. Pojke eller flicka, vad det nu skulle bli. I vårt fall blev det flickor båda gångerna. Men liksom det här välkomnandet, den här glädjen också i väntan. Det var frustrerande ibland, det var lite jobbigt ibland. Det var illamående, inte så mycket för mig, mer för Liv. Men just det här att ja, men snart är vi där. Snart är vi föräldrar. Och det fanns en glädje också i den väntan. Att påminna varandra om det när det gäller Jesu återkomst tänker jag att vi behöver göra ibland. Det finns en glädje i den här väntan. Därför att i vänta Jesus med att komma så innebär det att jag har en stund till att få predika En stund till att få tala med mina medmänniskor om Jesus. En stund till att få bli ett vittnesbörd för de människor som finns runt omkring mig. I den glädjen vill jag leva. Förhoppningen om att en dag kommer då jag ska få se honom igen. Då jag ska få möta honom ansikte mot ansikte. Och då vi ska få dela en evighet tillsammans. Guds rike, det är ett rike där han har makten. Det är ett rike som kommer, men det är också ett rike som redan har kommit. Vi får tjäna det riket och vi får vänta det riket. Där säger jag amen. Tack far i himlen för att du är så god. Tack Jesus för att du ville komma med ditt rike till jorden. Och Herre, nu ber vi att det riket ska få ta sin plats i våra liv. Tack Herre för att vi får söka det riket först. Då ska allt det andra också tillfalla oss. Tack att vi får vänta det riket. Tack Herre för att du vill komma med det snart. Och vi vill Herre att du skulle komma snart. Men Herre, vi längtar också efter att få se nya människor komma till tro. Till dess du kommer så vill vi utföra uppdraget som du har gett oss. Att gå ut i hela världen och göra alla folk till lärjungar. Döpa dem i Faderns, Sonens och den helige Andes namn. Och lära dem att hålla det bud du har gett till oss. Tack helige Ande för din hjälp. Tack för din ledning. Tack Herre för att du gör ordet levande för oss. Och tack Herre för att du gör riket synligt för oss. I våra liv och i våra hjärtan. Tack Herre att du hör vår bön. I Jesu namn. Amen.